Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
En podcast från Aftonbladet.
Let's pretend! Let's pretend!
Sportbladets Premier League-podd befinner sig i London, någonstans i en hotellobby. Vi har varit här ett par dagar, Makoto, men det är ändå Frida, tror jag, som har bäst koll på vart vi liksom de facto befinner oss geografiskt. Det spelar ju ingen roll för de som lyssnar, men vi har i alla fall hittat varandra i myllret utanför Emirates, där vi precis såg Arsenal besegra Liverpool med 3-2. En hysterisk tillställning, får man verkligen säga. Det var, den här matchen innehöll ju egentligen allt utom ett rött kort. Och det kanske borde innehålla ett rött kort enligt vissa. Michael Oliver hade väl inte sin bästa dag på jobbet. Vi har ett par situationer att prata om. Det var ganska svårt för oss som satt. Vi satt ganska högt upp, Makoto. Så att några av de här detaljerna runt framförallt ett par straffsituationer. Det var väldigt svårt för oss att...
Ja, någon hands såg vi ju inte från vårt håll. Vi såg en boll som studsade på en spelare och vidare.
Jag tänkte säga, det känns som att vi har sett två helt olika matcher, upplevde jag det som, efter när vi möttes, när vi pratade igenom. De händelserna som har fastnat på era näthinnor har jag inte ens reflekterat över, och vice versa. Det är rätt intressant ändå. Det
behöver inte nödvändigtvis ha med syn att göra heller. Det kan ju vara olika prioriteringar på så vis. Men till att börja med så måste vi bara säga, det måste vara första gången som vi sitter där alla har varit på en match och sen spelar in Premier League-podden tillsammans.
Ja, det är mäktigt.
Det är otroligt häftigt. Det måste vi ju hylla till att börja med, tycker jag.
Ja, det är fantastiskt. Vi är här med ett gäng av er lyssnare. Vi har haft en otrolig helg. Nu ska vi strax åka hem, och avslutningen var ju den här. Faktiskt, man är alltid lite nervös när man ska åka iväg så här. Man är inte så ofta på Premier League-fotboll att man ska få en tråkig... sömnig, innehållslös match. Det här var ju raka motsatsen, Frida. Jag vet inte ens att vi ska börja. Framförallt får vi konstatera att Arsenals liksom säsongsinledning fortsätter ju bara att leverera. Självförtroendet och tuppkammen växer ju hos spelarna här. Det här var ju en av de här matcherna. Det har ju varit mycket snack om att men man har ju inte mött de bästa än. Det har man ju kanske gjort då till viss del. Man har ju slagit Tottenham, men man har sådär, och nu leder man ligan och man har slagit Liverpool dessutom. Innan vi går in på detaljerna i matchen, vi märker ju att Arsenal mår bra. Vad är det som funkar för Arsenal just nu, Frida?
Ja, nej, men först och främst så Man City och Arsenal, det är ju de två lagen som har imponerat absolut mest inledningsvis på säsongen. Det kan vi ju hugga fast. Jag tycker väl framförallt att det är att Arteta nu har fått till den där balansen mellan ungt och gammalt, det är väl att ta i, men i alla fall rutinerat, att man har lagt hela det här pusslet nu på något sätt, och att Gabriel Jesus, alltså han har vi ju pratat jättemycket om i den här podden, men också på sättet som vi ser här idag hur Gabriel Martinelli och Bukayo Saka för sig. Alltså det här är två väldigt unga killar och de beter sig som att de har spelat. Jag skrev också min krönika och jämförde med Jordan Henderson som har gjort över 300 matcher för Liverpool. Alltså idag var det snarare Saka och Martinelli som framstod som att de hade liksom spelat fotboll i 10 år till. Och men bara en sån sak är ju imponerande. Och där ska ju Arteta också ha väldigt mycket cred för att han har satsat väldigt mycket på de här unga spelarna. Och han har haft väldigt stor tillförlit till de spelarna som han har satsat på, som Xhaka eller Ødegaard. Han har alltid varit klar över att jag gillar Ødegaard väldigt starkt. Han har ju fått ihop hela det här kollektivet. Och de kämpar ju så oerhört mycket för varandra. William Saliba är ju också en sån där som man nu med facit i hand kan säga att han var en fullträff, även om det var en liten seg start i Arsenal med utlåningar och sådär. Och han överglänser ju faktiskt Gabriel. Gjort det under säsongsinledningen och inte minst här idag då.
Det var väl en av de, säger väl en del om Salibas inledning av Arsenal också, att en av de ramser som man hörde mest på arenan, det var ju hans egna. Sen är det ju inte en jättebra ramsa, det ska jag väl erkänna, tycker jag. Väl. Du tycker om den?
Ja, det är klart. Det är ju en fantastisk.
Ja, Saliba!
Han är underbar. Okay, var det på Brentford Community Stadium? Det var första gången de sjöng den, tror jag. Så att den hänger i. Mm. Den är, och hela arenan tar ju i också. Ja. Det här är ju en arena som där stämningen har varit så oerhört dålig de senaste åren. Man har suttit där och allting har känts miserabelt och kallt och man har varit lite sådär, nu ska man till The Emirates och alla kommer sitta lite grann och sura. Sen kommer Xhaka ta ett rött kort och sen så kommer allting liksom bli elände. Och nu helt plötsligt så är det så otroligt positiva vindar som blåser. Det är en vilken resa Arteta har gjort framförallt.
Ja, men den här segern också, sättet man tar den, man tar ledningen tre gånger, att det är just där Bukayo Saka, en av de stora favoriterna bland fansen, som gör de här två målen också, en av de stora matchhjältarna. Sättet allting funkar mot ett lag som Liverpool, det är ju den typen av matcher där Arsenal inte har lyckats stå upp tidigare. Nu är ju inte det här Liverpool samma Liverpool som det som vi såg i fjol, vi kommer in på dem också, men det betyder ju oerhört mycket för Arsenal att fortsätta som de har gjort. Och nu börjar man ju säkert drömma om, ja, inte kanske bara en Champions League-plats, jag vågar faktiskt säga det, att det finns nog större drömmar än så i det här laget just nu, även om såklart det finns ett annat visst norskt influerat lag som såklart är stor favorit fortfarande.
Ja, det här är ju också norskt influerat.
Ja, jo, det är norskt anfallsinfluerat.
Det är ju fruktansvärt att det är norrmän som levererar precis överallt.
Ja, visst är det hemskt. Säger jag dessutom, som jag åkte upp till Newcastle i tron att jag skulle få se Pontus Jansson ställas mot Alexander Isak. Båda två skadade. Det är där vi står just nu. Sverige.
Och ingen Kulusevski heller igår.
Vilken missär.
Ja, det är verkligen. Det är
ingen Emil Kraft heller.
Däremot så fick vi se japanskt inflytande idag, Makoto. Det var kanske den ramsa som sjöngs näst mest, i alla fall det visat, för att Tomiyasu kommer in. Och det säger ju också någonting om Arsenal just nu, att vi har ju höjt en massa så här varningsflaggor runt, ja, men är truppen tillräckligt bra? Men vi har sett startelvan leverera. Är truppen tillräckligt bra? Vad händer när man måste börja laborera, flytta runt lite folk? Nu går Tomiyasu in på vänsterbacken och är precis så stabil och solid som han varit de gångerna han spelat på högerbacken. Helt självklar där också. Nu möter han ju en Salah som ser så fruktansvärt trött ut att jag vet inte vad det är för spel. Han är liksom en skärva av sig själv. Men han möter ju också en väldigt bra försvarare i Tomiyasu i den här matchen. Det är väl en gång, tror jag, Salah under hela matchen tar sig förbi honom. Annars så vinner han ju allting där och håller rent på kanten och följer också med och är effektiv offensivt. Det är ju inte någon Roberto Carlos på något sätt som bombar upp och ner, men han är där. Han är bolltrygg och han hittar också ganska fina passningar in mellan lagdelar och så vidare.
Det var ju intressant också, just eftersom att om man jämför med matchen mot Tottenham så hade ju Arsenal betydligt mer aggressivt pressspel jämfört med idag. Men det var ju just eftersom att Tomiyasu stannade kvar hemma då, så att säga. Så var det bara Ben White som klev upp. Alltså föregående match så klev både Zinchenko och Ben White upp till mittfältet, vilket frigjorde Granit Xhaka som kunde trycka upp ännu mer. Men han gjorde inte det idag utan höll sig betydligt lägre. Det var säkert därför vi såg mindre av Xhaka också än vad vi har gjort inledningsvis på säsongen. Men nej, det var ju uppenbarligen rätt drag så tillvida att Ben White tryckte upp lite högre. Han överlappade ett par gånger, vilket han gjorde väldigt lyckat i mötet med Spurs också. Så du får fylla i nu om din japan.
Ja, men som vänsterback så kände man att det här var ju lite av en chanstagande att skicka ut honom där. Han har inte spelat jättemycket den här säsongen. Har varit ett tydligt backup-alternativ där också. Ben White har gjort det så pass bra som han gjort som högerback, var ju alldeles strålande idag till exempel också i en lite mer offensiv roll. Men Tomiyasu går in och är, han gör ju det han ska, han står på rätt plats, han gör inga missar. Det är en gång som Salah kommer förbi, som sagt, och är ju en av de bästa spelarna på planen på så vis. Och det betyder ju jättemycket. Sen om det räcker till att fortsätta starta, det vet jag inte, för det känns som att det var ett tydligt drag för att just eliminera vissa ord från Liverpool. I andra matcher så är det väl kanske hellre att man har Tierney eller Zinchenko som bidrar betydligt mycket mer offensivt. Du sätter på vänsterbacken, Och det kan ju svårt att peta Ben White när han är så bra som han är just nu också. Men viktigt för Tomiyasu som faktiskt ändå var tydligt öppen med att han var missnöjd med speltiden här under landslagssamlingen också. Och det är inte vanligt att man ser en japan i utlandet vara så pass rakryggad att säga att man är missnöjd med speltiden.
Ja, inte minst med tanke på att man då också spelar i serieledaren i Premier League och har otroligt tuff konkurrens just nu på sin position. Men det är bra, han spelar med självförtroende. Han är en spelare med självförtroende och ja, men det är viktigt. Och det känns som att det är så många i det här Arsenal som just har det här självförtroendet. Thomas Partey är ju nyckeln till väldigt mycket och han spelar också väldigt självklart på det centrala mittfältet där. Både som bollvinnare och bollfördelare. Oerhört viktig, och det är väl kanske den pusselbiten som är svårast för Arsenal att ersätta om han skulle bli skadad. Det är väl kanske där den största svagheten finns i det här laget, att just bakom Partey så finns kanske lite mindre än, ja. För vi har ju gått igenom, det finns ganska mycket alternativ även, alltså i försvarslinjen och i anfallslinjen.
Ja, men precis, och han var väl borta någon match och då ersätter man med Elneny, och det gick bra det också. Elneny är ju en spelare som, ja, alltså lite begränsad är han ju, det får man ju konstatera jämfört med Thomas Partey. Men samtidigt så är han också en sån där spelare som, ställer man ut honom så han kommer ge allt och han kommer försöka göra jobbet till 100%, och någonstans så är det ibland kanske det allra viktigaste. Men jag tycker själva, jag återkommer till stämningen igen, jag tycker bara själva, alltså en sån enkel sak som team spirit, alltså det är någonting Arsenal verkligen har, och de firar varje mål så innerligt också. Det märks att det här betyder väldigt, väldigt mycket för dem. Och det är samma sak när man ser klipp från träningarna, hur de verkar ha en sån oerhört god stämning. Och jag kan väl tänka mig att Liverpool, även om de säkert har god stämning till viss del, så känner de väl ändå att det är någonting som inte, det är någonting som inte riktigt klickar.
Nej, för där saknas ju verkligen självförtroendet. Vi nämnde Mohamed Salah som faktiskt byttes ut i den här matchen. Om det var för att rotera, jag tror helt enkelt det var för att få in någon annan energi, för Jürgen Klopp att prova någonting annat. Det fungerar inte på den kanten just nu. Trent Alexander-Arnold klev ut, skadad också. Han spelade vidare en stund, fick gå ut i halvtid. Joe Gomez kom in. Det blir en annan dynamik såklart när Joe Gomez kommer in istället för Trent. Mer solidt defensivt, men det händer ju inte lika mycket offensivt såklart. Mm. Men att byta ut Salah, det är ett statement på att det funkar inte riktigt just nu. Man har inte en självklar plan, har inte en självklar laguppställning. Vi diskuterade vilken formation de spelade överhuvudtaget. Länge såg det ut som de spelade en rak 4-4-2, eller om det var en 4-2-4. Den här 4-2-3-1 som det annonserades som, det skulle jag inte vilja påstå att det såg ut som. Jota och Nunez ligger ju väldigt jämnt där uppe som två anfallare liksom.
Ja, under första halvlek var det ju väldigt mycket 4-2-4 skulle man väl ändå kunna säga, och sen så mot slutet blev det väldigt mycket en 4-4-2, men det var ju det man testade också mot Rangers då, som ju blev ganska lyckat, alltså med en mer, alltså Trent vet jag kallade det för en 4-4-2 i alla fall, så att vi får väl utgå från att det var det man eftersökte helt enkelt med det formationsbytet då. Och nej, jag vet inte, det kanske är lätt att peka finger åt Jordan Henderson, men jag landar ändå hela tiden hos honom, för att jag tycker inte att han håller längre. Och så enkelt är det. Och jag är förvånad över att Klopp envisas med att dels starta honom men också spela honom så länge, och undvika att sätta in vissa spelare då som man tänker att
han satt en Fabinho på bänken till exempel, hade kunnat starta tillsammans med Thiago.
Och Fabinho har ju inte heller levererat på sin maxnivå den här säsongen, men jag känner ändå att Henderson börjar tillhöra det förflutna på sätt. Och jag förstår inte varför han håller fast vid honom så hårt.
Man har ju ett extremt mittfältproblem just nu, då är det ingen tvekan om det, alltså.
Artur Melo nu borta, hur länge var det?
3-4 månader.
Ja, 3-4 månader. Ja,
det är kanske inte ett jättestort tapp med tanke på att han inte direkt fått så mycket chanser, eller egentligen är tillräckligt bra för att gå in i det här livet. Det är ganska underligt med tanke på att han...
Det är den sämsta.
Det är en otroligt märklig värvning.
Är det värre än Ben Davis?
Det är samma nivå. Det är ju nästan samma nivå. Sen har väl Artur lite bättre lön, kan jag tänka mig.
Och han hade väl lite mer förväntningar också. kan jag tänka mig på sig. Eller kan jag tänka mig, det var så. Han hade ju kommit in med mer förväntningar jämfört med Ben Davis. Men,
ja. Ja, nej, absolut. Nej, men det har inte funkat och det finns ett jättestort problem där på mitten. Och det blir uppenbart, ändå var det ganska nära idag. Det var ett par situationer som faktiskt hade kunnat svänga den här matchen till Liverpools fördel. Med facit i hand så var det ju en rättvis 2-3, eller 3-2 seger till Arsenal. De var det bättre laget. Det tycker jag inte det råder någon tvekan om. Men det finns en handsituation som det har varit mycket kontroverser runt i första halvlek. Och dessutom då straffen som ger 3-2-målet. Bukayo Saka sätter sitt andra mål där. Ja, det är många...
Kan ni tala om för mig, Hansen såg ju ni solklart där uppifrån, eller hur?
Nej, ingen av situationerna, det var ju omöjligt att se där vi satt, båda de här situationerna. Vi hörde att det ropades och vi satt och väntade på en varsignal och så vidare. Men,
vi hade ju kunnat notera det om vi suttit i bortaklacken.
Jag noterade det
ju kanske...
Jag noterade
nej,
när jag
det hade
mina...
ni inte kunnat för att det var på helt andra sidan.
Jag tänkte mer på ljudet hos folk runt om, att det hände någonting här som var värt att reagera.
Ja, jag noterade när jag kollade mina DM på Twitter efteråt, när jag noterade att vi ska spela in ett avsnitt, att det är många som är upprörda på Michael Oliver efter den här matchen. Och även, inte bara Liverpool-supportrar, även Arsenal-supportrar som är väldigt upprörda på Michael Oliver. Det togs tydligen otroligt många felbeslut. Jag låter det vara osagt. Vi måste kolla på de repriser.
Alltså straffsituationen var ju väldigt svår att bedöma upp också. Alltså ja, den som blev straff pratar vi om nu.
Ja, vi har ju sett just de bitarna i efterhand där med repriser, och det är ju en ganska... Nu blåser det bakom oss. Det är ju en ganska snäll straff, får man säga. De sträcker sig efter bollen, absolut. Thiago tar inte bollen, han rör vid foten, men det är inte mycket till spark direkt, skulle jag inte säga.
En så kallad soft penalty.
En soft penalty.
Ja, nej, men det är väl just det att Liverpool inte får med sig den här handstraffen som gör att de blir så oerhört upprörda då över att det här blir straff istället. Men
det är inte ett resultat som de ska ha med sig. Nej. Alltså det här är inte en match de ska ha med sig någon poäng i. Arsenal är det bättre laget och förtjänar ju seger. Ja. Det tycker jag är...
Under första halvlek där får man ju ändå komma ihåg att visst, Liverpool startar dåligt som de faktiskt har gjort i väldigt många matcher hittills.
Ja, det är mål efter 2-2 minuter.
Ja, och det är målet de släpper in, för att mellan det första och det andra målet som man släpper in så har de ju ändå alltså något sån här kontroll, får man ändå säga. Ja. Alltså Arsenal backar ju liksom tillbaka eller blir liksom betydligt mer avvaktande än vad man trodde att de skulle bli på något sätt. Och men just det här då, att precis innan halvtid att Liverpool återigen så här slumrar till, man har en offensiv frispark. Nej, så vänder Arsenal på spelet. Och Trent, jag fattar inte riktigt vad han sysslar med där. För att det är som att han hamnar i en sorts... Han vet inte om han ska... Han vet inte vad han ska göra. Han hamnar ju ensam där inne i precis framför mål. Och till slut väljer han också att kliva ut på Martinelli. Och jag fattar inte riktigt varför han bestämmer sig för att göra det. För då släpper ju hela den ytan.
Han måste ju falla där. Han måste ju bara springa med. Och det där är ju...
Men det är ett onödigt mål att släppa in av Liverpool. Och då blir det ju en helt annan situation om man kliver ut i andra halvleken. Och ja, då Arsenal med sitt självförtroende då att de... De vet om att liksom, ställer de om eller kan de liksom få till ett snabbt anfall, så vet de att de kan straffa den backlinjen. Det måste ju också kännas tryggt på något sätt för dem när de kliver ut där i andra halvveckan.
Absolut. Men vi fick trots det se två fina mål av Liverpool. Darwin Nunez, det kändes skönt. Det syntes på honom. Han behövde det här målet. Och Firminos mål i andra halvveckan är ju, det är otroligt vackert.
Alltså rörelsemönstret vid första målet är ju, även om det är Gabriel gör ju en miss där, såklart, när han missbedömer bollen. Men samtidigt så just det här att Diaz tar den löpningen, den ser jag så visa med händerna. Det är sånt jag aldrig kan göra framför skärmen när vi brukar podda annars. Så just liksom att Nunez liksom struntar i bollen då och bara hänger med istället, och så får han bollen perfekt slagen till sig. Det var ju då Liverpool var som bäst på något sätt, när man slog de här passningarna in bakom backlinjen. Annars blev de ganska statiska, som när Salah fick bollen där ute på kanten.
Ja, men han utmanar inte längre, och jag märker, alltså det syns att han inte har självförtroendet, han har inte kruten, han känner inte att han, som han så många gånger har gjort, alltså han kliver upp och han är så där nära, och han är vad säger man, lite oberäknad, lite rörelsemönster. Backen vet inte om man ska gå inåt eller gå utåt. Och rätt om det så har han petat förbi bollen och bara ryckt förbi. Han gör det en gång i den här matchen. Men i övrigt så väljer han ju väldigt ofta att bara inte utmana och vända tillbaks. Fastän han är en mot en med backen. Och det gjorde han ju aldrig innan. Han utmanade varenda gång. Men även om han inte lyckades varenda gång så utmanade han ju liksom 5, 6, 7 gånger i varje match. Och en och två, kanske ibland tre gånger så lyckas det. Och han får med sig ett mål. I den här matchen så gör han egentligen en eller två försök att faktiskt slå Tomiyasu när han står en mot en. I andra fall så trampar han på bollen, lägger tillbaka den till Trent, spelar tillbaka den till Henderson. Han har inte det självförtroendet. Han känner inte att han kommer lyckas om han försöker. Istället så lämnar han över bollen. Och det är inte ett bra tecken. Det är verkligen ett tecken på en spelare helt ur form. Och jag tror han är trött. Jag tror han är vansinnigt trött efter den förra säsongen med afrikanska mästerskapen, med alla matcherna spelade i Liverpool, komprimerat schema efter pandemin och så vidare. Jag tror han är
kontraktskrivningsgrejer och alltihopa
fullständigt
också.
Slut. Och frågan är då fall han kan vila upp sig under den här VM-perioden och han inte ska spela, om de kan hitta ett sätt att få honom att hitta energin igen. För det är inte bara fysiskt slut, jag tror han är mentalt slut. Att hitta tillbaka till den här självförtroendet, för att han är ju verkligen en skugga av den spelaren. Om vi bara går tillbaka ett år så pratar vi om honom som en av världens bästa fotbollsspelare. När han liksom, han dribblar hela Citys backlinje och bara hänger in den. Han dribblar hela...
Ställde till och med den frågan till Klopp, minns jag.
Ja.
Är Mohamed Salah världens bästa spelare just nu? Och han svarade ja.
Och det är liksom 365 dagar sedan ungefär som du ställde den frågan. Och från att gå därifrån till att vara där han är nu,
till att skrika när som Adama Traoré på läktaren. Bara gör det du ska. Alltså, du kan ju bara gå förbi, som du sa, om du vill. Och det är ju lite det att han saknar det där.
Men du måste vinkla upp din mikrofon.
Ja, men alltså, du,
tryck upp den bara.
Ena stunden så
du behöver inte vrida, bara tryck upp
den. Vrida.
Så. Där ja.
Ah, okej. Okay. Så nu.
Det är jag suttit och gestikulerat åt dig.
Jo, jag vet att du har gjort det, men ena stunden är det uppåt och ena stunden är det neråt.
Ja, men du ska ner och den ska... Ja, skitsamma.
Hotellobby.
Hey Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear and t-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself
and for those facing homelessness,
because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
3-2 till Arsenal i alla fall, tillbaka upp i serieledning, där man jagas utav Manchester City, som tog emot Southampton igår, i lördags. Och det var ju så roligt efter, jag tittade på Match of the Day och Pep Guardiola intervjuades och han sa såhär, ja, Southampton, de ställer upp sitt pressspel och de gör det ju perfekt mot oss. Och samtidigt så rullade statistik i botten att Southampton har alltså inte mäktat med ett enda skott i matchen. De har 0,12 i expected goals, vilket innebär att de kan spela den här matchen 10 gånger och Southampton kommer göra ett mål under de här 10 matcherna. Manchester City var så dominanta i den här matchen.
Ja, men vi fick se Erling Haaland missa ett givet läge när han drömde om bollen i stolpen.
Men Victor, var det att göra mål igen?
Oh, men hörde ni publiken? De firade ju redan innan bollen, alltså innan bollen drömde i stolpen. De var så övertygade om att Haaland kan inte missa ett sånt läge. Och det brukar han ju inte göra.
Men nej, han missade med en millimeter den här gången, för att den rullade längst ner.
Det var historia vi fick se där.
Ja, det är ju något helt makalöst såklart som han håller på med. Men vi har pratat lite för lite, tycker jag, faktiskt, om Phil Foden i början på den här. Haaland har ju stulit hela showen, men Phil Foden under den här matchen är i stort sett felfri. Han är så fruktansvärt bra just nu. Och på så många olika sätt. I uppbyggnadsspelet, i boxen, runt boxen. Han gör mål, han skapar mål, han gör assist. Han skulle haft ytterligare något assist i den här matchen. Alltså bakom Haaland såklart, så är ju Phil Foden just nu Manchester Citys bästa spelare. Och känslan är att han trivs så oerhört bra i det faktumet att Haaland drar på sig så mycket uppmärksamhet från backarna, att det blir lite mer ytor, precis de där Phil Foden-ytorna, liksom fickorna mellan mittback, ytterback, mellan mittback och sittande mittfältare, där Foden kan med sina som fina fötter navigera runt och hitta ytor, hitta kombinationer och så vidare. Det känns som att han gynnas jättemycket utav att Haaland är där och liksom syns.
Ja, och sen inte minst också att, eller inte minst också att till exempel då det läget där Haaland drämmer skottet i stolpen, då är ju Foden spelar fram bollen, ja, till honom.
Passningen är ju
han tittar inte ens upp, för att han vet om att Haaland kommer komma löpande där. Så att, ja, absolut. Alltså det samarbetet fungerar ju alldeles utmärkt. Men det är ju det som gör också att Haaland, att han ser ut som han gör, han har ju de här spelarna omkring sig.
Och att Haaland och Phil Foden då är födda på 00-talet, båda två.
Ja, men också att Foden på något sätt är ju hans med affischnamnet för alltså hela den här akademin som Man City har byggt upp från grunden. Och det är intressant också, Southampton som har gjort för vana nu att köpa en massa spelare från New Citys akademi. Här var ju verkligen, ja, men det var ju verkligen ett poster Boyne, kan man säga så? Nej, det kan man inte. Men han fick ju verkligen skina här på något sätt. Och, ja, och öser ju också in mål, liksom Haaland gör. Så att, de har inte så mycket att klaga på där Man City i alla fall. Och Cancelo också, som han fick ju fritt spelrum här. Man var inte riktigt säker på vad det var för typ av backlinje. Men det visade sig i stort sett vara en trebackslinje som de spelade med ändå. Så att Cancelo bara fick vandra upp fritt där. Och ja, det är ju faktiskt han som drar in första målet, får man inte förglömma.
Nej, och det var rätt vackert det också. Nej, men det är ju... när de är så här, Manchester City, det har vi ju sett förut. Det har ju funnits i fler tillfällen under andra säsonger då man bara suttit och kliat sig i huvudet och är så här, vad är det här för lag egentligen? De springer ut och liksom joggar hem 4-5-0 mot Premier League-motstånd. Som visst, Southampton är kanske ett lag som kommer att vara inblandat i bottenstriden. Men jag menar, det är ett lag som alla andra lag ändå får ta i 100% för att slå. Manchester City behöver knappt göra det.
Alltså en gång om året så behöver ju inte någon ta i 100% för att slå Leicester. De har ju en rejäl per år. Eller inte Leicester, alltså slå Southampton menar jag. Leicester som slog Southampton.
Och det var också så här, när Hasenhüttl pratade efter matchen och jag säger, ja, de har precis fått stryk med 4-0. De har inte haft ett enda anfall egentligen. Då har jag sagt, ja. Nej, vi gjorde det vi skulle. Det, vi kan inte göra så mycket mer. Tyckte det var ett rättvist resultat. Och ja, vi gör ju egentligen... Vi är modiga, vi står upp, vi gör det vi ska. Liksom.
Ja, frågan är också Hasenhüttl. Han sjunger ju på sista versen här. Han kommer ju ryka. Det tror jag i alla fall.
Så är det.
Det känns som att han kan och börja ta over Stadius Welcome överlag. Alltså, det har ju ryktats tidigare väl om det också.
Ja, det var ju att spelarna kom tillbaka efter sommarledigheten och var förvånade över att han var kvar. Alltså, det är ju inget bra tecken, tänker man generellt.
Är du här fortfarande, ja. Ralf?
Tror ni Nottingham Forest-spelarna är förvånade?
Att Steve Cooper är kvar till 2025?
För övrigt, de spelar imorgon, vi behöver inte prata mer om dem.
Men den kontraktförlängningen?
Men jag tror att de är glada faktiskt. För att Cooper är väldigt omtyckt i det där omklädningsrummet.
Men åtminstone ett ansikte de känner igen.
Ja, och jag tror också att faktiskt Forest-supportrarna har haft ett finger med i spelet här också. För att jag har inte hört många Forest-supportrar som tyckte att Cooper skulle behöva få lämna efter den här jätteförlusten i derbyt mot Leicester. Utan tvärtom så tycker de liksom att det är inte hans fel att det har kommit in 23 nya, eller 24 är det väl till och med, nya spelare. Och det kommer ta tid för dem att spela ihop sig. Men att han är fortfarande mannen som ska göra det. Så att det var ju verkligen ett statement från Forest, får man säga, när de gick ut med den kontraktsförlängningen.
Det var en så otrolig helomvändning från att ryktades få sparken och pratade om Rafa Benitez och allt möjligt till att
jag tror det finns splittringar inom ledningen också. Så att jag tror att det är därför kanske man har hört lite olika rykten. Men nej, den grekiska ägaren där, han har ju i alla fall signalerat nu i alla fall att han tycker Cooper är framtiden.
Ja, vi ursäktar stöket som är här i bakgrunden. Vi befinner oss som sagt på ett hotell i London. Det är inte bara fotboll som spelar, det är sån här amerikansk fotboll också någonstans på en arena. Det är fullt med
Green Bay Packers.
Tänk att han amerikanen som gick förbi, han hade mag och frågan, vi menade amerikansk eller engelsk fotboll.
För att han sa ju fotboll, sa han väl?
Ja, Frida var provocerad redan före han öppnade munnen.
Riktig fotboll, svarade
Frida. Man ska inte komma hit här och tro att man kan säga att man bara ser fotboll till. Men
när vi bar ner mikrofonerna, eller ifall det var när vi åkte upp för att hämta dem, så stod vi i samma hiss som en kille med ett rött och gult, så halvt målat
grönt
ansikte.
Och gult var det, var Green Bay Packers.
Grönt och gult.
Och en ost på huvudet, eller vad
det var? Det var verkligen inte det London man känner igen och älskar. Just där och då. Men tillbaka till Manchester City. Vi får ändå säga någonting om Haaland. Den här petition som gick ut här i förrgår. På skämt såklart.
Fortsätt.
Där de hade samlat ihop en massa namninsamling för att stoppa Haaland från att spela, för att han egentligen är en robot.
Jag har ungefär 10 brasklappar kring denna storyn, trots att jag själv skrev den. Och det är att när den här...
Det glamorösa reporter
livet. Ja, eller hur? När The Mirror plockade upp den här nyheten så hade den här 57 underskrifter, tror jag. Vilket man inte kan påstå är sådär jättemycket. Och dessutom så han som hade startat den här han hade användarnamnet Ten Hag's Reds. Så då kan man också förstå vad den här rädslan för att Haaland är för bra, var den härstammar ifrån.
Ja. Nej, men den känner vi alla. Framförallt som svensk.
Och i Man City i alla fall. Han skulle ju ha... Jag såg någon förslag på Twitter som cirkulerade, som retweetades väldigt friskt. Och det var att under VM, eftersom att Norge då inte spelar VM, så borde Haaland få användas 30 minuter av alla länder i VM. Och sen så kan man liksom själv kalla in, när man känner typ, nej, nu vill vi ha Haaland. Då kommer han landa med en fallskärm på planen direkt. Och så byter man bara ut en spelare och så får man använda honom. Jag tyckte att det förslaget var ganska, det är kanske inte så... Det kanske inte går att verkställa i verkligheten, men tanken är spännande.
Fin. Ja, tanken är fin.
Det låter som när Will Ferrell skulle spela för alla lag i MLB under en dag under försäsongen. När han åkte runt överallt och kastades in på olika positioner. Det är ungefär den känslan jag fick för Haaland som åker på turné inom Qatar. Det är, alltså, avstånden går ju. Han skulle kunna lösa det logistiskt. Han kan ju promenera mellan arenorna.
Han får med sig en väska matchtröjor bara. Och sen
vilken
får han dra runt
idag?
Olika matcher.
Jaha, idag ska jag spela för Ecuador. Det blir kul.
Så är det så här. Ecuador, Japan. Då får han ha båda tröjorna på sig samtidigt då. Så beroende på vilket lag som behöver honom först.
Den här västen, den här som han hade på fotbollsträningar när man fick spela för offensiva laget.
Ja, han är ju den fria spelaren.
Han får ha västen.
där har vi
det.
Ja, det är en grym idé.
Där har vi något.
Vi lämnar Manchester City där då, och så tar vi oss vidare till
Newcastle.
Ja, där du var. Stor seger trots avsaknad av svensk inblandning. Så Bruno Gimareis med...
Men kanske tack vare att Pontus Jansson inte var med dock.
Kanske tack vare, för att det blev 5 mål för Newcastle. Det måste vara en av de största förlusterna Brentford åkt på sen de gick upp. För de brukar inte släppa till så mycket mål. Här rann det till ordentligt. Och Bruno Gimareis, 2-målsskytt. Fantastisk spelare.
Det är ju lite speciellt. Alltså Newcastle... Jag har inte sett... Så det är oförskämt många live-matcher med Newcastle den här säsongen. Så just att se Bruno Gimareis, alltså på nära håll, på kort avstånd, det ger ju en lite speciell källa. Man ser så mycket fler detaljer än man gör på en tv-skärm när man sitter och kollar på en match. Han är ju verkligen både en och två storlekar större än alla andra på den här planen i den här matchen. Alltså allting han gör blir till guld i stort sett. Och det var en sekvens bland annat när han liksom tar emot bollen, han vänder upp, man lägger bollen om ena sidan och motståndaren och löper på andra. Det var så hög klass på honom i den här matchen. Han var Han var fullständigt suverän från början till slut och får ju dra in två mål också. Och dessutom så är han otroligt trevlig. Alltså en sån spelare som, eller en människa framförallt, som man blir otroligt förtjust i redan från start. Han pratade dessutom väldigt bra engelska, vilket förvånade mig, för att brasilianska spelare brukar oftast vara... Han brukar ha svårt med engelskan.
Mm. Mm. Vi noterade det också.
Slog oss i BBC där också, ja, att det var väldigt bra engelska han hade.
För
att det var ingen tolk som stod där på sidan.
Nej. Utan... Han var rolig också. Han skulle, när han kom in så stod, så fick vi vänta lite innan ett av rummen var klara. Och så stod Eddie Howe och blev intervjuad i andra rummet. Och skulle han fram så här och göra... Han skulle liksom hetsa Howe lite. Han verkar verkligen ha en räv bakom örat och trivs väldigt bra i Newcastle. Så vitt man kan... både höra och se. Så att, det här var verkligen hans match. Men sen å andra sidan Brentford. Jag vet inte riktigt vad de pysslade med. De gav ju också bort den här segern helt på egen hand med tanke på de misstagen man stod för rent defensivt. Sen ingick ju Newcastles plan att de skulle kliva upp högt och försöka straffa dem på det viset. Men samtidigt så det är ju såna här enkla misstag som Brentford står för som man inte kan göra, och Frank var ju förbannad efteråt. Man såg ju hur det kokade.
Ja.
Det rök ur öronen på honom. Men,
han sa det rätt ut också i intervjun efteråt, att jag är, ni kanske inte ser det, men jag är riktigt förbannad, och alla som tittade så, jo.
Mm. Han fick ju,
vi ser det.
Han spelade ju eftersom att Jansson var skadad, och det är ju rätt intressant för att Brentford har en ganska bred mittbacksuppsättning nu faktiskt. Och Ethan Pinnock, som har varit skadad tidigare, fick ju komma in här, och det är han som framförallt som schabblar till det där mot slutet egentligen. Så att han hade ju ingen lyckad match. Så att även om det har, alltså som man har hört från supporterhåll, att de kanske hade föredragit att Pontus Jansson inte spelade, eller att han i alla fall inte var, alltså första eller andra val beroende på då formation. Om man spelar. De spelar ju både med trebackslinje och fyrbackslinje. Så kan man väl ändå säga så här med facit i hand att nog saknades han lite grann i alla fall i den här matchen. Jag tror inte han hade inte varit sämre än de försvarsingripandena som vi såg i den här matchen i alla fall. Det tror jag inte.
Ska ju säga sen, alltså Newcastle har ju verkligen kommit igång oavsett med målskyttet nu också. Och kommit igång ganska rejält. Inte helt lätt för Alexander Isak att slå sig tillbaka den här startelvan. Kanske nu när Callum Wilson är tillbaka. Anfallsspelet funkar så bra som det gör. I alla fall inte liksom initialt.
Nej, jag gillar ju Callum Wilson. Mm. Har jag sagt det varje podd?
Jag säger att Mark Rock har varit bra varje podd också. Så det, vi har våra käpphästar.
Nej, precis. Men det är väl ett lyxproblem egentligen för Eddie Howe. Och Isak är ju framtiden och Callum Wilson är det rutinerade nyet på något sätt. Så att det är väl inget... förhoppningsvis blir det liksom inget problem sen när Isak kommer tillbaka, att han får speltid. Måste bara nämna också det här tifot som... Det är ju årsdagen för ägarskiftet nu. Aha. Tänk att det har gått ett helt år sedan. Tiden bara flyger. Och de vinklade ju ut alltså en banner innan matchen, Newcastle-supporterna. Och det är det mest förvirrade tifot jag någonsin har sett.
Det är också det mest själlösa som någonsin har hänt på en engelsk fotbollsarena, tror jag.
Först och främst så kollegan som satt bredvid mig som arbetar för The Athletic. Och jag tror jag är lite naiv också, för att han brast ut och bara, oj, liksom, det är fantastiskt, vilket tifo. Jag känner att vi som liksom har bevakat allsvenskan, vi reagerar inte sådär märkbart när man liksom vecklar ut ett stort skynke så här. Men vad föreställer det? Det var liksom som en printscreen från en Sky Sports sändning, och det fanns ingen...
Nej, det såg ut som en slarvigt ihopslängd PowerPoint-bild liksom,
med
Amanda Stable på ett jätteporträtt.
Citat från olika journalister dessutom, vilket också var väldigt udda, så att, jag ger inte 5 stjärnor till det.
De har ju fått ganska mycket hån för det också.
Så A for effort. Så säger vi.
Tifon kanske inte är deras starka gren.
Nej.
Här borta.
Nej.
Det
får man... Däremot St. James' Park, definitivt etta i England. Jag älskar den arenan.
Ja, de har ju alltid varit en hängiven publik. Mm. Så är det, och Newcastle ångar på. De gör verkligen det. Det här är väl 14 segrar av 15 matcher någonting på hemmaplan. Alltså de är åtminstone obesegrade. De tappar inte många poäng på St. James' Park. De är fruktansvärt svårslagna.
Det är mycket som kan hända på ett år i alla fall.
Det är så mycket. Vi satt ju här och var så här, ja, de köper dem. De kommer ju åka ur ändå. De var ju bedrövliga. Precis för ett år sedan just Newcastle kunde ju för fan inte slå två passningar i rad utan att snubbla över sig själva.
Ja, men en sån som Bruno, alltså, han går in i vilket lag som helst i Premier League. Men där har de verkligen gjort ett kap.
Det är ju deras Elano-värvning, kan man väl säga på något sätt. Den som sitter i jorden som kom in och var en sån extrem skillnad jämt emot där de hade tidigare. Mm. Bruno Guimaraes är ju den spelaren som Newcastle plockade.
Och som också ryktades till, jag menar, de största klubbarna i Europa.
Det var Arsenal och det var
Europa.
Real Madrid och PSG liksom och allt vad det var.
Newcastle som löste den, men det kan man verkligen säga.
Men sen måste man bara lyfta på hatten för Eddie Howe, för han har ju i alla fall motbevisat mig i sättet han har fått det här Newcastle att spela, tycker jag, hur bra det sett ut så fort som den då gjort.
Tror du inte på Eddie Howe?
Jag var inte helt övertygad, det ska jag helt ärligt säga. Mm. Det var jag inte. Men det skulle jag ha varit.
Och sen ska man säga då också att det här är Newcastle som fungerar så här bra med en Saint-Maximin som kommer in och spelar typ en kvart. Här, han spelar inte från start. Det är en Alexander Isak som inte spelar överhuvudtaget. Alltså det finns mer att plocka ur den här truppen.
Det kan, och det kommer komma mer.
Och det kommer komma mer. Sitter du på något?
Nej.
Nej, du lät väldigt lurigt.
Det lät som du satt på ett bra rykte här.
Nej, men jag bara menar att de försöker bygga upp den här klubben lite grann som Man City gjorde. Alltså inte lägga överdrivet mycket pengar på en spelare utan att mer vara lite smart i sin värvningsstrategi.
Lägga överdrivet mycket spelare på många spelare istället.
Ja, det är ju dock Nottingham Forest.
Det är ju bara överdrivet många spelare, punkt.
Ja, precis.
Därifrån så är inte steget speciellt långt till Chelsea, som under Graham Potter ju är obesegrare. Men det har ändå liksom varit segrar med vissa frågetecken runt. Det har inte riktigt stämt hela vägen, rent spelmässigt. Sett lite kantigt ut på något sätt. Igår mot Wolves såg det betydligt bättre ut. Och framförallt är det ju några spelare som vi igen känner igen. Till exempel Mason Mount, otrolig i den här matchen.
Conor Gallagher såg ut som i Crystal Palace. Det är ju en, alltså, bra med andra ord. Ja. Det är en strålande match.
Ja, egentligen om man ska liksom försöka, eller jag försökte sätta fingret på vad det är som är skillnad nu. Och så mycket av det Potter använder sig av, på något sätt så är det ju saker som Tuchel. Alltså, han satte ju grunden för det här Chelsea, så är det ju. Och de använder sig fortfarande utav många av hans principer. Det ser man inte minst på fasta situationer och sånt där. Det är ju fortfarande han på något sätt som... Ja, alltså hans ande finns fortfarande kvar. Men skillnaden är på något sätt att det var inte många matcher som Tuchel lyckades i när han exempelvis bytte ut halva startelvan. Mm. Mm. Och Potter är väl bra på det?
Ja, han är ju verkligen det. Och han har ju en så tydlig idé med allting han gör. Och han har ju sällan fel när han väl har kommit till sin slutsats.
Och till och med när han har fel så är han duktig på att liksom skifta. Alltså han kan skifta, han är väldigt flexibel.
För det märks ju nu, och det har ju märks under de här första matcherna, att han har fått känna sig fram, att han har fått treva lite. Han känner ju inte de här spelarna. Han sa det ju själv hur bizarrt det var den här första Champions League-matchen när han kommer in. Han känner inte en enda spelare och ändå ska han ta ut ett lag och förbereda en match. Alltså, det där är liksom, det är inte så han jobbar liksom. Han vill verkligen ha liksom förberedelserna noggrant gjorda. Och han fick då frågan om huruvida det här med att han har roterat har varit, hur mycket är skador och hur mycket är det att du faktiskt behöver se spelarna i matchsituation för att lära känna dem. Han sa att ja, men det är lite båda delarna. Jag behöver ju bilda mig en uppfattning. Jag har inte varit här så länge. Men det börjar ju kännas som att han hittar ett lag, och en av de här spelarna är ju faktiskt Kepa, som är tillbaks mellan stolparna och håller nollan. Kepa håller nollan, det trodde man ju aldrig skulle hända igen.
Ja, sen, jag vet inte, men du... Vi vet ändå att han kan vara lite riskabel när han har bollen vid sina fötter. Mm. Han är fortfarande en bättre... Alltså han kan ju... Men du kan ju rädda en del avslut som Kepa kanske inte kan. Men samtidigt så vet vi hur viktigt det är för Potter. Och vad gjorde han inte i Brighton till exempel med alltså Robert Sanchez? Det var ett ganska kontroversiellt beslut att peta Matt Ryan som ju försvann från klubben
just
till och med.
Just det, Matt Ryan var ju där och blev petad. Det hade man
ja,
ju helt
precis. Och det tycktes liksom komma out of the blue lite grann. Men det var ju också Potters devis att han vill ha en målvakt som är duktig med fötterna. Och han prioriterar det framför en sån som Matt Ryan då. Och det visade han väldigt tydligt i det valet. Så att han är ju sådär att han... Det är inte på något sätt, även om Potter är väldigt trevlig och ödmjuk kille, så är det inte på något sätt så att han drar sig inte för att fatta liksom, tuffa beslut på något sätt. Och sen ser man ju också på en sån som Mason Mount som fick en liten knackig start på säsongen. Helt plötsligt har han hittat helt rätt. Alltså han är ju lite bättre när han får ligga lite lägre i planen som han har fått göra här. Och ja, sett att han... ja, spela fram Pulisic där till det målet är ju också väldigt, väldigt fint. Så att, nej, det är mycket som har börjat klicka ändå, tycker jag, för detta Chelsea. Sen finns det mer att ta av.
Kai Havertz gjorde mål.
Ett nytt mål dessutom.
Syks initiala reaktioner när vi satt och kollade var att det där var ju inte meningen. Och jag sa, det där var det absolut. vad säger du, Frida?
Ja, helt klart meningen.
Exakt. Lobben där. Med gässan.
Ja, men ja, vadå? Jag tyckte det såg ut. Han tittar ju tydligt, ser den ytan. Och han är ju en otroligt smart spelare. Otroligt duktig huvudspelare. Det är någonting som han också var i Bayer Leverkusen förut. Men det var ju verkligen målskyttar som behövde komma igång. Att Christian Pulisic får göra det här målet också. Brocha som gör sitt första jättefint avslut från nästan stilla stående när han sätter 3-0. Det var ju mycket saker som... var väldigt välbehövliga för Chelsea den här matchen att få med sig. Och så Mount såg ut som en ko på grönbete, helt frisläppt och bara som sig själv.
Ja, och sen just det här, jag tycker det var lite kul att se Aspi också ränna fram längs kanten. Honom har man ju räknat bort i stort sett. Att man kanske tycker att han inte håller längre riktigt. Men nej, alltså i den här matchen...
Det är inte som ytterback i alla fall. Han har liksom varit då en del av en trebackslinje kanske och fungerat med
han
så.
Han har inte riktigt farten defensivt om man tänker på matchen mot Salzburg. Där såg man ju just det här att han har inte riktigt den farten som krävs. Men i den här matchen fungerade han ju jättebra. Ja, Wolves blev ju bättre i andra halvlek egentligen. Och Traoré hade ju faktiskt en helt okej match. Men det räckte ju inte. Och Diego Costa, stor hyllnings... han fick ju stora applåder i alla fall när han klev av.
Tillbaka på Stamford Bridge. Ledarlöst Wolverhampton. De har ju inte ersatt Bruno Larsen och vad heter han nu då?
Julen.
Steve.
Nej, du menar hans...
materialen de har ställt som manager just nu.
Han såg så glad ut.
Han är väldigt tacksam över att vara där. Steve Davis. Ja, jag vet inte. Han är ju mest där för att...
Han var ju helt okej nöjd i alla fall.
Ja, det var han. Han var ju nöjd över bara för att vara där.
Han såg bara överlycklig ut över att det här är så roligt. Jag kan inte tro det. Huvudtränare i Premier League. Sen får vi se hur länge han är det. Det är väl en annan sak. Han är nog en högst temporär lösning tills de har fått klart med...
Vad är snacket? Vem är det som tar över Wolves?
Ja, men det är ju Lopetegui det har pratats om främst nu ju. Och det tycker det skulle vara ett jättespännande.
Det är otroligt spännande.
Ja, det är lätt att kika på hur det blev på slutet här i Sevilla, men man får ju inte glömma bort vad han åstadkom innan dess.
Ja, men han var ju också unisont hyllad av Sevilla-fansen när han lämnade den klubben nu, även om alla var överens om att det var läge att gå efter den bedrövliga säsongstarten, så var det på något sätt med tacksamhet man ändå sa farväl till honom, åtminstone fansen gjorde det, och även från officiellt håll från klubben så var det ju verkligen med tacksamhet för Europa League-titlarna tog dem till, sättet de spelar fotboll. Det här är en offensivt präglad, passningsorienterad tränare som med fart i spelet, och jag tycker ju fortfarande att det hade varit spännande att se vad Real Madrid under honom hade kunnat bli på sikt om inte resultaten hade varit så bedrövliga som de var i början, för det var ju det som gjorde att han inte kunde fortsätta där. Men som sagt, Wolverhampton, det hade varit ett väldigt spännande val för dem.
Absolut, en annan tränare som har kommit in och ändå tycker jag ser ut som att han har inlett bra, även om det blev förlust i helgen. De Zerbi i Brighton.
0-1 blev det mot Tottenham, men det är ju en match. Det här är ju Brighton-problemet. Det kanske inte ändras med att Potter försvinner och De Zerbi kommer in. De behöver ju ta några avslut om det ska bli några mål, för att de dominerar ju stora delar av den här matchen. Conte såklart, det är otroligt defensivt spel och de packar in med mycket folk i boxen. Det är svårt att komma till de här avsluten. Det är svårt att göra mål på Tottenham. Samtidigt så finns ju Harry Kane där och Heung-min Son, och då blir det oftast ett eller två mål i matchen. Men det är ungefär så det var den här gången. Det är ett smart avslut av Kane att på något sätt styra in Sons skott med huvudet. Han gör det ju med flit. Men annars så är det inte jättekul att se Tottenham spela fotboll just nu.
Sen var de väl påverkade också av Ventrones bortgång här i veckan.
Såklart.
Det var ju väldigt tydligt.
Ja, det var väldigt tydligt att
det är fystränaren då, för de som inte har hängt med, som har gått bort ganska plötsligt. Han hade ju led av leukemi, men ja. Att han insjuknade väldigt oväntat ändå igen. Och det är ju definitivt någonting som har påverkat dem. Och man vet ju inte då hur mycket det kanske påverkade den sportsliga insatsen också, till viss del kanske det var så.
Men seger blev det,
och alltså, De Zerbi sa någonting på presskonferensen som jag reagerade ganska starkt på. Jag förstod inte riktigt vad han menade, för att han hävdade ju då att, ja, men, så som jag uppfattade det, det kan ju vara så att det är liksom kommunikativa brister här, men då menade han på att men han var så övertygad om att Conte skulle spela 3-4-3. Att det var därför de inte var med i matchen riktigt de 15-20 första minuterna. Men jag tänker att om man ser, alltså så fort man ser laguppställningarna och man ser att Bissouma ingår i den startelvan, så borde man väl kunna lista ut att det här är en 3-5-2. Tottenham kan spela på så många andra sätt, och de spelar med Højbjerg, Bentancur och
nej.
Bissouma. Och då kan man kanske komma med motargumentet, ja, men De Zerbi, han är ju ny i Premier League. Jo, men han måste vara någon i staben som liksom har sett Tottenham spela, eller? Ja. Ja. Sen kan det varit att han menade att han upptäckte det, men jag tror inte han menade att han upptäckte det under uppvärmningen. Jag tror faktiskt att det var att han inte fattade det förrän kort innan matchen drog igång.
Men kan han ha tänkt att typ Doherty eller Sessegnon skulle flytta uppåt i banan eller något, och att han skulle skicka ut någon på kanten, eller var så pass övertygad om att Conte skulle...
Var ju han den enda i världen som trodde det?
Ja, De Zerbi är ju för sig en ganska speciell tränare, så jag skulle inte förvåna om han hade någon helt egen idé om någonting heller.
Oavsett så kom de ju fel.
Ja, det gjorde de absolut. Ja, så är det ju. Men
det är då Brighton ser ut att fungera. Jag tycker att Gross och Trossard och Danny Welbeck och så vidare, de har ju inte slutat vara fotbollsspelare, sammansvetsat kollektiv med mycket bra spelidéer, för att Potter har försvunnit. Det såg ju väldigt mycket ut som det gjorde innan.
Det är inte så stor skillnad mellan dem heller. Alltså Potter och Zerbi har ju lite grann ändå samma typ av filosofi.
Ja, och otroligt rolig utnämning överlag att De Zerbi i Premier League ska ju bli.
Och dessutom så, ja, vi pratade också om en till japan som kom in och på göra skillnad.
Det finns ju anledning att lyfta hans inhopp för en gångs skull. Ja. Alltså Mittoma var ju, du bara skrattade, han var ju fantastisk när han kom in. Ja, så fort han hade bollen så hände det någonting. Skapa saker. Lite frustrerande att han kom in i någon sorts vänster wingback-roll när han bytte rakt av med Estupinian.
Men det är en väldigt offensiv roll i just Brighton. Ja,
absolut, men Mittoma ville ha med boll runt straffområdet. Det var ju då det hände saker, men jag vill ta upp dem ännu mer. Men indikationen bara på någon som vill se mycket fotboll för Kaoru Mitoma, så han har ju fått längre inhopp sen De Zerbi har kommit in. Och det båda har ju gått inför fortsättningen.
Alltså som han spelade den tiden han fick här, så skulle jag inte bli förvånad om han faktiskt startar nästa match.
Nu har ju ändå Patrik Syk som också satt bredvid och sa, han är ju bra. Ja, jag har ju sagt det.
Undav då? Kan du inte på riktigt få honom?
Ja, Undav var inte lika bra.
Du kommer fortsätta.
Alltså hipstervalen som jag gillar. Jag bara får övas din mål i Sangioa. Han får ju inte tillräckligt mycket chanser. Det bidrar jag ju fortfarande, Dennis Undav. Men
Det kommer.
Bournemouth Leicester som ju skulle vara tillbaks nu efter segern mot Nottingham Forest, får ett tidigt mål. Allting ser så jävla bra ut. Men man möter ju stora, stygga Bournemouth, och då är det svårt att stå emot.
2 steg fram och 8 steg bak skulle man kunna sammanfatta den veckan. Ja. Men Han var ju rätt smart, Gary O'Neill. Jag gillar honom, som jag har ju sagt det tidigare, att jag har inte riktigt trott att han skulle bli huvudtränare. Eller jag har inte sett honom som en huvudtränartyp, men han var ganska smart när han bestämde sig för att men nu ser vi till att man markera James Maddison. Och gör man det mot Leicester, de har inte sådär jättemycket att komma med då. Och dessutom då att de har tendens att göra en del defensiva misstag, ja, då har man definitivt en chans mot Leicester. Och det såg de ju till att ha här också. Så att Bournemouth, nej, jag har ju räknat bort dem, för jag tyckte att de har varit liksom lätt det svagaste laget. Men fortsätter de så här så vet man aldrig.
Och fortsätter Leicester så här så kommer vi få räkna bort dem snart. Ja, för att det går inte att spela fotboll så här som de gör. Det är så lojt.
De ska ju vara bättre. De ska vara bättre.
Det var titta på laget de ställer upp. Det är fullt med bra fotbollsspelare. Ja. Och massa kvalitet. Men de tar ju inte jobbet. De gör ju inte. De spelar ju inte för varandra. Det är ju ingen som... Fan, de
vill ju inte vara där.
Brennan Rodgers vill ju inte vara där till exempel. Mm. Om han hade fått... liksom, om de kan göra en deal så att han kan lämna och få behålla lite lön. Så hade han ju dragit på en minut liksom.
Mm.
Jag vet inte. Jag tror inte man kan oavsett om man har bra spelare, om man har ett bra lag, om man är det bättre laget på pappret, spelar med de här förutsättningarna, men tränare som har gått vilse och tröttnat på det här, med spelare som vill vara någon annanstans. Jag tror att Yuri Tielemans hade nog velat spela i ett annat lag den här säsongen, eller något sätt framför sig att kanske lämna, gå till Arsenal, gå till Liverpool eller någonting under sommaren. Det blev inte så. De andra spelarna kanske hade trott att det skulle komma in lite nya spelare, att det skulle hända någonting i truppen. Brennan Rodgers trodde ju det.
De skulle ju bygga om laget. Det var ju det som var tanken här liksom. Nu är jag lite förvirrad där.
Nej, det är
amerikansk fotboll igen. Ja, i alla fall. Som sagt, hotellobby. Men alltså, det är jättekonstigt. Jag har pratat om Leicesters transferfönster innan, att det var så mycket underliga saker som pågick. Mm. Att man liksom förlänger hela den här Wesley Fofana-historien med en vecka bara för att kränga ut några extra miljoner pund, när du i slutändan då fick inte... du investerade dem i Wout Fast.
Stackars Wesley också, det nämnde vi ju aldrig. Nej, att ja, det han hade på en knäskada. Ja. Men det ska inte vara så farligt.
Det var ju skönt att se att det bara var 3-4 veckor, så har han väl eller något sånt i den stilen. Mm. Eller kanske någon månad. Men i alla fall, hans ersättare Wout Fast, så började mer och mer tro att han bara var värvad i sista sekund för att man inte skulle behöva byta ut liksom träningsställen på anläggningen, så du har samma initialer VF, så du bara kan skicka över liksom hela träningskittet till Wout istället.
Han hade ett par hårresande försvarsinsatser igår, alltså.
Agerandet, alltså, lojt, inte riktigt med på noterna. Sen var det såklart... Nu vet jag inte vilket, minns jag inte på rak arm, vilket av målen var som föranleddes av Dewsbury Halls bedrövliga bolltouch där. Ja, som slarvade ut en till inkast och sen bara halvjoggar hem medan det tar hus i helvete hemma i straffområdet, och så bollen trillar in i nät.
Nej, men det är precis det här. Ja. Men
det var ju det här man trodde att vi inte skulle få nu. Att det här matchen mot Nottingham, segern, att den skulle betyda så mycket, att det här är vändpunkten. Mm. Men visligen var det inte det. För nu är man som sagt 8 steg bakåt igen, som du sa, Frida.
Mm. Det är det som händer när Maddison försvinner ur matchbilden. Men lite kul också, det här var ju första matchen under nya ägaren också. Foley. Just det. Mm. I Bournemouth. Så vi får väl se, han är ju... Även han som äger det här NHL-laget, Vegas, vad heter de? Vegas Gold? Nej? Vegas.
Golden Knights.
Golden Knights. Så vi får väl se om han vågar satsa på O'Neill.
Har du förberett den här?
jag tänkte, nej, jag snodde den, det var en rubrik och så snodde jag den.
Men, det får man göra. Det har spelats lite mer fotbollsmatcher idag av... anledningar, så har vi inte hunnit titta jättemycket på detaljerna runt Crystal Palace, Leeds och West Ham United, Fulham. Seger för West Ham i alla fall, som är tillbaks och tar poäng nu, 3-poängare efter sin bedrövliga säsongsinledning. Så börjar det ticka in lite nu äntligen, och mål igen av Scamacca som ju,
Och av Bowen igen
på straff.
Och Antonio.
Ja, men det är de här spelarna som såklart West Ham behöver få igång. framåt för att fortsätta. Vi har ju stora förhoppningar såklart på West Ham igen efter så fina säsonger som de har haft de senaste. Och det laget som de faktiskt har värvat ihop nu. Det finns väldigt mycket
i
det.
Ligger på en 13:e plats nu faktiskt.
Ja, de har klättrat upp lite grann med de här två senaste segrarna.
Fint att se Bournemouth ovanför Liverpool också.
Ja, jag vet. Fint och fint, men
två assist och så långt.
Det är verkligheten så som den är.
Vi har ju en intressant femma här nu också. Alltså topp fem, Arsenal, Man City, Tottenham, Chelsea, Man United. Om man bara tänker sig att det kanske är de lagen då som
kanske Manchester United.
Alltså tidigare vi ändå nu hoppar man tillbaka lite på Liverpool här, men alltså vi har ju nästan tidigare förutsatt att ja, men nej, de kommer ju tillbaka och lösa topp fyra. Med City i nästa match, den här förlusten mot Arsenal känns ju väldigt, väldigt mycket. Ny förlust där, då börjar det bli ganska rejäla avstånd om allt vill sig illa till den här topp fyra. Och det är absolut inte säkert att de löser det. Om de
14
inte...
poäng nu alltså.
Ja, det är väldigt mycket poäng det börjar röra sig om uppåt. Och goda råd börjar bli dyra och det är ett tag kvar till vinterfönstret. Så att, ja.
Verkligen. Det är inte muntert i Liverpool just nu, det ska jag säga. Muntert däremot i Manchester United som precis för en liten stund sedan då slog Everton med 2-1. Mål av Antonio igen och mål av Cristiano Ronaldo.
Antony menar du?
Vad sa Antonio? Antony menar jag. Mål av Cristiano Ronaldo. Kanske han kan bli lite gladare igen då. Han är så ledsen hela tiden. Hans 700 klubblagsmål dessutom. Sånt gillar ju han.
Gjort efter att ha bytts in mot en skadad Martial i minut 29. Bara en sån sak. Nej, men det var väl jätteviktigt för United att... Ja, som ni kanske förstår som vi sitter här i lobbyn och poddar just nu och live konstaterar att den matchen är färdigspelad, så har vi inte sett jättemycket här just nu, men... Oerhört viktig seger för United oavsett. Det är väl det man kan säga också. Och får in Ronaldo i målprotokollet nu när man ändå har honom i
Real Madrid-kombination där också, framspelare utav Casemiro.
Bara en sån
Casemiro som inte har gjort så många poäng i sin karriär. Det är inte hans...
Han var ju ganska underskattad i just... Alltså, de offensiva egenskaperna av Casemiro var ganska underskattade. Han hade ett otroligt fint skott och var väldigt bra på att titta in i rätt ytor i straffområdet när inlägg och så vidare dök upp. Så han har ju ändå gjort en hel del poäng och mål framåt. Även om det här var en assist då.
Ja. Det om det, ja, Crystal Palace Leeds 2-1. Det är lite samma sak där. Vi kanske får prata mer om Crystal Palace och Leeds vid ett annat tillfälle. Vi konstaterar att de vann den matchen i alla
fall. Mark Rocka byttes ut runt minut 75. Det såg jag på skärmen där när man klev in på Emirates idag i alla fall. Så fick jag med det också.
Då fick du med det. Vi kastar in ett par frågor innan vi knyter ihop här ifrån London. Peter undrar, är två engelska domare i VM två för mycket? Mycket snack om domarna just idag.
Man satte ju allt sitt hopp till att Michael Oliver skulle hålla någon sorts standard för engelska domare, men nej.
Vem är den andra då som är uttagen?
Är det Taylor eller?
Ja, det är det väl säkert.
Ja, det är ju hårresande.
Det är inte, de gör inte jättemycket. I och för sig, vi säger så här om domare från alla ligor. Finns det bra domare där ute överhuvudtaget? Jag vet inte, vi är alltid missnöjda med domarna.
Måste ju kolla upp vilka spanjorer som har tagit ut också. Om det är Matteo Lajos som gör ännu ett mästerskap. Det hoppas man ju på.
Ska vi ta några... Nej, men vi har täckt ganska mycket av det andra. Ni är väldigt missnöjda med domarna där ute, det måste jag säga. Och en del skadeglädje åt Liverpool finns också i mina mentions för tillfället. Och det får man väl bjuda på en sån här dag. Det har varit väldigt trevligt att podda tillsammans på plats i alla fall. Jag hoppas att ljudet har varit med oss hela vägen, för er som har lyssnat. Jag tror det i alla fall. Vi tackar så mycket härifrån. Sillypodden släpps på torsdag igen. Då, som ni kommer ihåg, så är det Aftonbladet Plus och Podmi som gäller fram tills vi drar igång uppladdningen inför VM då, så att det är de här närmsta veckorna. Men vi gör i alla fall Sillypodden på torsdag. Sportbladets Premier League-podd är tillbaks nästa måndag igen, och då har vi
Då sitter jag bakom skärmen igen alltså.
Då sitter du bakom skärmen igen.
Visst var det här trevligt ändå?
Just deprimerande. Alltså ni anar inte hur deprimerande det är. Jag tror det är för att det för tankarna tillbaka till pandemin. Mm. Alltså nu har jag ju alltid suttit så här. Men det är så förknippat med pandemin att man kör sådana där Zoom.
Då satt vi ju där i varsitt rum och eller på varsin plats och poddade där i våra små mickar och ringde upp.
Så var det.
Jag gillar inte det.
Nej. Det här har varit trevligt i alla fall. Tusen tack alla ni som har lyssnat. Tusen tack som har varit med oss här i London den här veckan. Ja, nu hör vi dem i bakgrunden här också. Saliba! Med det säger vi tack för oss. På återhållet.
Det är lobby.
Saliba! Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.